Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt i evighetssåpan Pappapodden. Vi har jobbat på längre nu än både Skilda Världar och Tre Kronor och ja, Rederiet på något sätt. Jag har ingen aning om vi har
otroligt.
Det, men det känns så.
Det lär väl och varje vecka 11 år. De har väl ändå haft säsonger och sådär liksom.
Ja,
Rederiet 318 avsnitt.
Ja, ingenting. Vi är 583.
Nej, vi har ju nästan gjort det dubbla. Skilda Värde, för det var ju inte varje, det var ju mer än 500 avsnitt, 6 säsonger, så där ligger vi också i topp. Vad var det mer du hade?
Skilda Värde, jag kommer inte ihåg. Rederiet, det sa jag, Tre Kronor. Med det slog
Tre Kronor. Där slår vi nog jävligt behändigt och enkelt. Tre Kronor 123. Pinsamt.
Ja, det är ingenting. Det är ju typ som någon sån här nybörjarpodd. Gud. Jag hade fick en liten uppläxning i källkritik här i veckan. Jag skulle med anledning av den här senaste drevet mot Douglas Leon, Doggy Doggelito,
Doggy Doggelito.
Efter att han hade varit med i den här vad heter det nu då? Real Lokal. En sån här modern podcast som är mest ett YouTube Grace Moyes.
Fan, varför gör vi inte det? Vi måste börja med det. Det är det som gäller nu, att ha det filmat och lägga upp som reels, allt roligt som vi säger, allt juicy, det ska upp där.
Ja, det bygger på att vi säger något juicy och roligt också i och för sig.
Ja, det är sant.
Vi får ta in
till exempel
kanske.
När du pratar om hur du gillar att tvätta din ändtarm inför att du ska träffa dejter.
Ja, precis. Man ska lägga upp det. Ja. Ja, det skulle vi kunna. Ska jag också då göra en reel eller någonting sånt där när jag tvättar den tarmen?
Det ska du absolut inte göra.
Nu det är för sig inte
vi ska
så...
Det ska vara en studiomiljö.
Det är inte så visuellt i och för sig, eftersom det mesta sker liksom i toaletten så att säga. Det är ju ingenting som är upfront så att säga.
Nej, gud, vad, jag inte vill tänka på det mer. Jag känner mig färdigtänkt på det.
Alltså det känns så himla liksom ljugigt när du säger att du inte vill tänka på det, när både du och jag vet att det är det enda du tänker på.
jag tänker på hur mycket jag inte vill tänka på det. Det är som någon slags tvångsbeteende, Tourettes i huvudet.
Om man ska bara rekapitulera lite snabbt här nu de senaste veckornas drev då.
Då är... Alltså inte mot dig efter din douchebag-grej, utan mot Dogge Doggelito. Alltså att han har pratat om att han låg med någon tjej i tält i skogen.
Ja, alltså det var ju att han då hade, de hade stått på kö och det var något tält, och så låg det en tjej där inne, och sen så så fick de ligga med henne, och det var, så var det en kille som hade gips, och då ville hon inte det, och då sa de så här, men kom igen, det går bra ändå. Och sen så hade de gjort det. Och sen,
exakt, han berättade hur de övertalade henne att ligga även med den här olycksbroden. Mm. Ja.
Ja, precis. Och pappapoddens ståndpunkt är ju att alltså, har man gips, då är man ju, det finns liksom inget tjat i världen som kan rättfärdiga ett sex då. Det är ju...
Nej, exakt.
Det är vår... Där står vi klart. Nej, men i alla fall. Men då så tänkte jag så här, men här är ju ett... utmärkt tillfälle för mig att med min den här samtyckeskampanjen som jag har mot mina söner. Jag vet, kanske känns lite PK och töntigt att jag håller på att prata om sånt, men jag tänker ändå, vad fan, det ska man väl ändå göra.
Det är inte töntigt, Nisse, det är jättebra.
Ja, vad bra. Men för att, och det är ju med anledning av det här som jag upplevde när jag växte upp, att det var, fanns ingen som sa till när det gällde just sex och hur man skulle hantera den typen av grejer, utan man fick inte stjäla, man fick inte slåss.
Alla fattade utom Nisse och en kille till i klassen som också var gränslös.
Ja, fattade, de var inte så intresserade överhuvudtaget, det är snarare min tolkning av det. Men hur som helst, och då så tog jag det här med mannen, och då sa han så här, men gud, herregud, tönt gubbe. Han var 7-8 år och hon var 14-15. Varför går du på allting som du läser på internet och hör? Du måste använda lite källkritik och typ hade använt olika termer som man lärt sig i skolan.
Ja.
Och då kände jag mig lite sådär... kände mig liksom lite tagen.
Men vadå, du hade sett bara en liten del av klippet eller?
Nej, men jag hade bara gjort precis som de flesta antagligen gör, att man typ har sett Julia Frändfors Instagram, eller inte ens det,
jag har inte sett klippet. Okej, alltså jag har inte gått till källan, men jag har ändå sett klippet. Det ligger ju uppe på Aftonbladet och Expressen och sådär.
Ja, precis. Men jag då hade jag inte sett klippet. Men sen då kände jag mig ändå så här att jag är tvungen att gå till källorna och så kolla igenom hela den här intervjun. Vilket var en jättefin intervju. Alltså, jag kan rekommendera till alla. Han och Dogge är ju väldigt han är väldigt mysig, och det är väldigt roligt för oss som är jag liksom skrev in dig i samma generation ändå, för att det är liksom lite så här pre-internet, och där är man ju, är man född mellan liksom 1800 eller efter, är man född liksom efter industrialiseringen, är man född efter Spinning Jenny och innan Facebook, så är man typ samma generation när det gäller de här sakerna. Som han berättar till exempel om hur han, det var väldigt kul tycker jag när han berättade om, för det här känner jag igen jättemycket också, att man hade en videobandspelare och sen så hade man inga filmer, men sen så fanns det en kille i skolan, och exakt där hade vi i min skola också, som hade två videoapparater och hyrde filmer och då kopierade de, och sen så hade ett jävligt analt register. Han gick ut med en perm i skolan. Så fick man liksom hyra, snedstreck låna, beroende på hur kontanta man var så att säga med varandra, filmer utav honom. Och han gick runt. Den här killen var en polsk. Jag har ju min förkärlek för romer som jag titt som tätt återkommer till. Och han hade då, han var då inte alltså en svenskättad rom, för det finns ju de här tre olika romska ätterna, där Calderas är väl då den senaste, vad jag förstått då, som kom liksom efter kriget. Men han var av polskt påbrå, så han var liksom född i Polen, men hade då flyttat till Sverige, men var rom och hade sina klassiska romska attribut. Jag kommer inte säga vad han hette, men för det är onödigt. Han i alla fall gick runt och var väldigt mycket business med den här permen. Jo, jag kan säga lite grann hur han såg ut för att få en bild. Han såg ut lite grann som, vad heter han nu? den här svenska med något dubbelnamn som sitter, står åtalad, bor typ i Dubai eller Marbella eller någonting och ska bli utlämnad till USA och riskerar 2000 års fängelse som
Ove
har någon slags...
K. Gustafsson?
Ja, nej, inte Ove Gustafsson. Han heter ju någonting. Han heter ju någonting Gustafsson i alla fall.
Ja.
Alla vet vad jag menar i alla fall. Överviktig, har liksom en ganska, vad ska man säga, ett utseende som ger förhandlare att han inte bryr sig så mycket om hur han ser ut. Om
man Olof K. Gustafsson.
Olof K. Gustafsson, ja. Om man tänker sig honom. Nej, men han hette ju inte Ove. Du kan ju inte liksom...
jag hade rätt.
Ja, precis.
Det var tillräckligt med.
Ja. Han såg ut typ som honom, fast om du tänker att han var lite mer välvårdad. Och han hade de här karaktäristiska slacksen med pressväck och någon myggjagaraktigt och någon liten skjorta som, sådär som romer av en viss, jag vet aldrig vilka som är vilka, men av en viss typ har. Och hade i alla fall den här pärmen. Ja, så jag kände igen mig ganska mycket i en del av de historierna. Och han pratade också om att röka hash i olika portuppgångar och så här. Så jag kände igen mig. Men däremot så såg jag ingenting om det här tältet. För att det måste de ha klippt bort från intervjun. Vilket gjorde att det blev lite tråkigt. Däremot var det klippet som man kunde se i Aftonbladet var med i inledningen som en liten teaser. Så att jag fick liksom ingen kontext kring det. Men jag antar att det handlade om...
Men det låter som att du ändå har slutit... Alltså det låter som ett försvar av dagen nu när du fokuserar på hur rolig och mysig han var.
Gör det? Ja, det var inte alls meningen. Ja. Det är nog, det får ligga hos dig. Att du, ja. Det är någon projicering av något slag. Jag försökte bara... jag tror jag mest försökte skryta om att jag verkligen gick till källorna och försökte verkligen sätta mig in i det här. Men det gav mig ingenting. Men däremot så blev det i alla fall att hela min snack om samtycke blev ju då lite liksom...
Jo, fast det kunde väl fortsätta när du hade gått till källorna sen, eller?
Ja, fast det var som att liksom tåget hade gått. Alltså sådana där tillfällen, jag kan ju inte sen komma en timme senare och bara, hörru du, nu har jag, för då har jag liksom allting redan runnit ut och så får jag tänka att jag tar nästa tåg, nästa samtidigt tåg.
Nej, det är sant. Men alltså, jag ömmar lite för Dogge, för att han har ju, märker man, fått ett litet uppsving genom liksom den nya generationens poddar och YouTube. Han var ju med hos Anis Don Demina och Berra. Jag vet inte vad deras podd heter alls, men,
men den heter väl samma sak. Heter inte den samma sak som David Sundin alltid säger? Jag har ju varit med i den podden också, YouTube Gracie Moise. När jag satt och svarade på frågor om sex och kärlek. Inte den,
just fast det var lite annan. Det var inte Berra.
Nej, har han flera?
Nej. Ja, precis.
Nu är precis, vi igång. Han har är det så? Nu är vi igång. Är det så? Nu
kör så
vi.
Kanske den heter. Jag vet inte, men i alla fall så var han med där och var otroligt rolig. Han berättade en historia då om hur han så jävla gärna ville ha Levi's 501 år och gick ner i någon kompis tvättstuga och snodde såna och snodde kompisens mammas jeans. Och träffade mamman, ja, det blev en rolig situation. Hon tyckte att hans jeans var jävligt lika de som hon precis hade blivit av med i tvättstugan. Och det blev då viralt, så att jag tror liksom att han berättade många roliga saker. Han passar i det här formatet, podd som filmas av och man tar ut liksom 35 sekunder väldigt roligt innehåll.
Men då måste jag säga till då att jag tror inte att Dogge på grund av eller tack vare det här har förlorat den publiken. Där tror jag snarare kanske att han har stärkt sina aktier.
Det blir svårt alltså för en sån liksom mainstream person som Anis, så skulle det nog vara svårt nu att ha Dogge, tror jag. Men i alla fall så att man märkte, tyckte jag, att när han berättade den här historien på ett extremt omdömeslöst sätt, som att han inte överhuvudtaget hade föresvävat honom att det kunde vara problematiskt i det här, så var det liksom med den här medvinden han kände av att så här, jag har blivit en person som det blir viralt när jag berättar roliga saker, och att han också ville toppa den här historien om Levi's 501-orna, kanske.
Fast till skillnad från många andra, alltså, så tror jag att han på riktigt inte överhuvudtaget bryr sig om det här. Jag tror att han, alltså, för att det som har hänt nu är att Digiloo har ställt in och något så här kommun, han skulle vara med i någon kommungrej som Ojs har ställt in.
Ja, men KSMB också skulle han tydligen turnera med, väldigt roligt.
Ja, men jag tror
de
att han
också ställt in.
Ja, men jag tror att han, alltså,
om det är svårt om man liksom, att inte bry sig när det blir så mycket pengar och hela sommarplanen.
om man liksom har sedan man var typ 10-årsåldern varit med om liksom att så många dött, det var hans syster som knarkade ihjäl sig och sålde sig på gatan, och det var hans fru som dog i cancer, och han har haft de otroliga ekonomiska svackorna med Latin Kings, och han har inte tjänat pengar, han har gjort det cykel på köpet. Jag tror att han, för honom är det här bara liksom ytterligare en grej som händer i hans otroligt buckliga livsresa. Plus att det är så här, och det här kan jag ju säga då till Dogges försvar, så är det ju liksom, jag har ju fortfarande inte sett hela klippet i liksom sin helhet, alltså i vilken, för att han pratar om den här tiden där han pratar om liksom hur det var, man var ute och lekte hela tiden, det fanns liksom inga, det var inga dataspel, det var liksom, det var porr i skogen, alltså allt det här som både du och jag känner igen jättemycket. Och jag tror att det var i det sammanhanget som han berättade den här historien om hur de då var små pojkar, och sen så fanns det den här tjejen som ville att de skulle ligga med henne i något tält där som de hade ställt upp. Och sen så har han ju gått ut efteråt, han har ju varit otroligt avslappnad i sina kommentarer, han har sagt såhär, vad fan, jag var 7-8 år, hon var 14-15, vad spelar det för roll? Och verkar liksom inte bry sig alls. Och om det då stämmer, det här blir också, jag har ju läst på ganska mycket om det här, det är ju olika sådana jurister som uttalar sig, och de menar då att om det stämmer att han var 7-8 och hon var 15, då är det ju våldtäkt av barn, så då är det liksom, då är det ju tvärtom då att det är att det är hon.
Ja, fast vadå, om det är ett stort killgäng i alla möjliga åldrar så...
Ja, men hur som helst, man kan säga vad man vill om det där, men det är ju också, jag har två saker att säga om det här. Dels så är det ju, eller tre saker, dels så är det ju otroligt omdömeslöst av honom att gå ut med det här på det här sättet, samtidigt som jag kan känna typ så här, att det här är ju också från en tid som vi har pratat om i podden tidigare, och jag har liksom lagt upp och länkat till olika bloggar när Peter Settman och Fredrik Granberg sjunger om Anna, snälla röra Anna, säg inte nej, vi vill pöka dig och sådär, att det är ju liksom en, och det var ju några år senare, det var ju början på 90-talet när det var, och Veckorevyn hade Fröken Sverige-tävlingar, och det var Anna Nicole Smith och i olika raffsätt på längs med gatorna, så jag tänker att många av de här som nu går igång, de förstår inte riktigt vilken tid det här är ifrån, och förstår inte riktigt heller vad det var liksom för samhällsklimat, och hur liksom, hur det var okej att bete sig, och det är väl det som är...
Fast samhällsklimatet då, om jag får vara jävligt advokat, var ju inte, även om jag växte upp i exakt samma samhällsklimat, och ett ännu mer flagrant exempel var just det, vart hon sätter flickan med in, ja. Så var det ju inte ett samhällsklimat där jag upplevde att det var en tjej som låg i tält, och sen så var det liksom ett helt gäng som skulle ligga med henne i liksom en brokig skara olika åldrar, och där man övertalade att även ligga med den här killen som var halt och lytt.
Nej, men jag menar, jag tänker inte gå in på några detaljer så, men jag har ju liksom, det finns ju exempel från alla tider med liknande situationer på olika sätt som har inträffat, och att det är, och när man då inte berättar den med en typ av ånger, utan man berättar det som en kul historia. Jag vet Ulf Lundell har ju berättat om den här gruppvåldtäkten som han har haft jättemycket ångest över hela sitt liv, när de var ett gäng grabbar som låg med en tjej. Att hade Dogge berättat det här som någonting otroligt jobbigt som han var med om, så hade han ju fått alla sympatier, och det är väl det som,
ja,
är,
verkligen.
Det är väl det som är det stora problemet, men jag tror att det liksom är,
eller också det skulle kunna finnas efter klippet att så här, ja, det var en sjuk tid, mycket, ja, har ändrats.
Så säger han ju hela tiden i det här intervjun när han pratar om den här tiden.
Sen sa han det för sig, alltså det man hör är ju ändå att han tycker att det är hysteriskt roligt.
Ja.
Att det var så här.
Ja, gud. Men
sen vet jag inte om man ska måste liksom förlora alla jobb och sådär. Men det,
nej, men det som jag tycker, det andra som jag tänkte på är att det liksom, att det händer en sån här grej när det är uppenbarligen så att en ganska aningslös person har varit med om någonting för 40 år sedan som han berättar i en kontext av att han sitter med två yngre killar och det är liksom inte jag tycker att det finns ibland kan jag känna att det finns lite grader i helvetet. Det finns liksom Paolo Robertos och Martin Timells olika väldigt så att säga misogyna liksom, och Niklas Wahlgren som åker dit på någon sån här thai-salong. Alltså när, det, när jag känner så här att det finns lite fog för att okej, okay, men cancella skiten nu dem på något vis. Men däremot så kan jag känna i det här fallet så är det liksom att man använder en lite för stor hårborste när man kammar pälsen. Hittade på något eget uttryck. Och att det liksom är samtidigt som man läser på alla sidor nu, för Johan Hilton har ju skrivit den här boken om behandling av Benny Fredriksson, och sen så är det alla kulturjournalister som skriver så här: gud, det här får inte hända igen, vi måste hålla på, de här dreven, vi måste liksom skärpa oss, det, vi måste tänka lite kritiskt, och sen så är det som att man med andra handen exakt gör samma sak hela tiden, att det liksom blir, det finns ingen rim och reson i hur man liksom går igång på såna här saker, och det är väl
det är svårt som fan det där. För det hade ju varit, alltså så här, man, jag tycker inte att han ska drevas sönder och samman eller liksom hänga sig i taket eller aldrig mer få jobba. Men det hade ju också varit jävligt, alltså nu var det ju då Julia Frändfors som plockade upp det, och det var ändå bra, för det hade ju varit också konstigt om ingen hade reagerat på det här.
Fast det bästa är väl om man reagerar
alltså
på så sätt
det
att man
för samhällsklimat.
Ja, men det bästa är väl om man reagerar på så sätt att man är, alltså som förr i tiden, att man är en tidning och att man vad sa han egentligen, får lite kontext, får en kommentar, får liksom vad är det som har hänt egentligen, istället för att man bara återpublicerar ett utklipp från en intervju rakt upp och ner till alla sina följare och liksom fördömer totalt från början. Det är ju då allt sånt här går igång. Sen blir det också den här som jag, om man tänker nu så här som mannen till exempel, där man kan tycka, min son då, där man kan tycka att så här, men det här kan jag ju ha ett vettigt snack med honom, för honom blir det ju nu, för han är ju på killsidan i den här, och där märker man ju om man går in på internet att det finns ju två sidor här, och den ena har snippa och den andra har snopp, och snoppsidan är ju liksom, och nu generaliserar jag, snoppsidan tycker ju att det är helt sjukt och att han är behandlad otroligt orättvist och att det är så här, han var bara 7-8 och hon var 15, han har blivit våldtagen, och sen så har vi tjej sidan som tycker att det är helt stört, och sen så möts ingen någonsin någonstans och ingen lär sig någonting, utan polariseringen blir bara större och större, istället för att man försöker liksom hitta ett sätt att försöka närma sig de här grejerna där man kan faktiskt få ut någonting av sig, få ut någonting av det och lära sig någonting utifrån det, istället för att man bara ska peka på, eller som Lasse Holm då, peka på Dogge och säga så, han får inte vara med i Diggiloo, om det nu är han som har sagt det, ingen aning, men Lasse Holm för mig är Diggiloo. Det blir liksom, vem blir behjälpt av det? Alltså det är ju ingen egentligen, istället för att man då skulle kunna göra något, någon temakväll på SVT om samtycke eller någonting mysigt, istället för att det ska vara istället för att det ska vara så här på det här sättet liksom. Det är det jag kan tycka att det är jävligt tröttsamt bara. Och att det är som allting bara upprepar sig, och ju äldre man blir så märker man att det här kan liksom, så här kommer hålla på nu, och så snurrar det runt, och sen så typ om ett år så är Dogge tillbaka igen, för att eftersom det här inte är, och jag tror att det är lite som med Benny Fredriksson också, hade han inte tagit livet av sig så hade han ju absolut varit tillbaka nu, för att det har ju stått så klart att det han gjorde var ju mer att han var en jävligt krävande chef som gjorde att folk kände sig
illa till mods. Ja, det var ju konstigt att det blev en del av MeToo, och det var väl Åsa Linderborg som liksom feltolkade hela grejen, att så här, han var en jobbig chef som en del fick ont i magen av och andra tyckte var jättebra, och att det blev också MeToo, fast MeToo skulle handla om sexuella trakasserier. Och det som är speciellt med Dogge, alltså det är ju ändå ett helt unikt fall, för att det handlar om någonting som inte var olagligt som hände när han var barn. Så att, men samtidigt så är det ju, det som han faller på är ju att det är så jävla hög abstraktionsnivå, för det han faller på är att han nu då tycker att det var jätteroligt. För det som du säger, det här hade ju kunnat vara en del, den här berättelsen hade kunnat vara del av en samtyckesantologi som han hade blivit extremt, fått otroligt mycket, kunnat göra föreläsningsturné om.
Ja, exakt. Och det tror jag inte att han är intresserad av. Och jag tror att det här kommer blåsa över ganska snabbt. Och jag tror att, som sagt, att jag tror att han har bara stärkt sina aktier i liksom det framväxande släktet, så att säga, och kommer säkert kunna tjäna massa pengar där på olika samarbeten i den där lite mer vad ska man säga,
då blir det skugglandet, ja. Alltså för det märker jag när jag kollat i kommentarstrådar, så är det ju inte manligt och kvinnligt, utan då är det ju mer så här, min känsla är mer att folk över en viss ålder, oavsett kön, som brukar skriva grejer på internet, ofta främlingsfientliga, där kan vi snacka om att någon slags polarisering upphör, för att de tycker ju, alltså sån här nog är nog människor, de tycker ju att så här, vad i helvete. Så även om de brukar liksom vara främlingsfientliga, så kan de nu ta till sig Dogges berättelse,
ja,
och gå emot de här jävlarna som cancellerar honom. Men alla Dogge... de som älskar Paolo Roberto också.
Men jag måste säga att Dogge är ju en, alltså han är ju liksom en, om man nu ska prata om det nya Sverige, så är han en sån här gammal god invandrare, alltså som invandrare, ja, var förr i tiden, där det liksom var, när invandrare visste sin plats, plus att han är ju också svensk mamma,
ja,
så han kan
ju
också väldigt
tycka om honom då, ja, av dem. Ja.
Ja, han är ju inte en sån här som springer runt med mask i olika centrum och är allmänt läskig, även om han var livsfarlig när han var tonåring. Jag kommer ihåg när Petter Siepen gjorde ett reportage från Alby på hans gymnasieskola när Latin Kings hade slagit igenom. Då gick han runt och det var väldigt sådär, precis sån här vi mot dem stämning och otroligt märkligt alltihop när han gick runt i det där gymnasiet.
Botvids gymnasiet, va?
Ja, det var det. Så att det var ju, och det var väl på den tiden som Jimmy och grabbarna fattade tycke för hela det här högerextrema grejsimojset, och när skinnskallarna fanns. Så att även om han nu kan framstå som ganska ofarlig, så är det väl så att allting som är gammalt för vissa människor är liksom ofarligt. Allt som är förr i tiden och allt som är samtida är vidrigt och någonting man inte förstår. Men det, alltså, om vi nu ska till syvende och sist då försöka avsluta det här, så jag orkar inte hålla på med massa åsikter om hela den här grejen. Jag kan bara så här säga att det var otroligt lustigt på ett sätt när jag skulle då tänka mig att nu ska jag sätta mig ner och ha ett snack med min son om samtycke, och det slutade med att han hade ett snack med mig om källkritik, någonting som jag också har bankat i honom, att det är, om man hör någonting så ska han alltid gå in på någon av de etablerade nyhetssajterna, för där finns det en ansvarig utgivare och det går genom vissa olika filter innan det publiceras.
Ja, men jag vill ju ändå ge poängen till dig, för det var ju ingenting som ändrades när du gick till källan.
Nej, men problemet då blir ju om vi nu pratar om samhällsklimatet så här, om vi nu tar mannen då, alltså vad har han fått ut av det här? Har han lärt sig någonting nytt om samtycke och vad som är okej eller inte? Nej, det har han inte. Däremot så har han fått ännu ett exempel på hur polariserat allting är och att det liksom är svårt att ta till sig saker när det bara blir så här komplicerat och liksom binärt, så att säga, istället för att bara att man kan säga, men skitsamma vad som egentligen hände, hur gamla de var, det är inte okej att vara en massa grabbar som typ ligger med en tjej i tält oavsett vad hon är på för plats och vad hon uttrycker för någonting, för att är man en tjej som är 14-15 och ligger i ett tält och vill att folk ska hålla på, så är det liksom då är det en person som inte mår bra. Jag vill citera Peter Jöback, en intervju med honom som var här i söndags idag, eller ja, igår, om ni lyssnar imorgon, för att komplicera ytterligare. När han var 12 års åldern så slog ju han igenom som någon av de här barnen Trapp i Sound of Music.
Just det.
Och åkte runt, och då knullade han ju med många äldre män på olika sätt, och då när han liksom gick i terapi för det här, så hade terapeuten sagt så här: det är inte normalt att ligga med äldre män när man är 12 år gammal, och det borde de ha fattat och det borde alla fattat. Och så tänker jag också att man kan tänka, om det är en tjej som är då någonstans i den åldern som ligger i tält och vill bli knullad en massa killar, så är det inte en person som mår jättebra av det, och då kan man ju tänka till. Och det var väl kanske det jag ville säga till mannen också, att man bara för att man utsätts för någonting och att ett tillfälle uppenbarar sig, så behöver man inte alltid springa på de bollarna, utan man kan också tänka till en extra gång och så här, fall, är det här verkligen någonting som personen i fråga vill på riktigt, eller ska jag liksom
det är verkligen en intressant diskussion, och också det här med att man kan säga nej på fler sätt än bara ett verbalt nej.
Ja.
Det finns mer subtila sätt att säga nej på.
Så är det, men det fick vi inte, för att diskussionen förstördes på något sätt.
Ja, du får försöka igen, ge inte upp.
Nej, det ska jag inte göra.
Du kan hitta på något fiktivt exempel. Du kan berätta om när du själv gjorde något liknande.
Rodrigo från Infinite Mass. När han var...
ja. Exakt.
Men hörru, jag vill veta... jag vill inte veta allt positivt. Jag vill veta allt negativt som hände när du var i fjällen. Och jag vill veta om du hade med blöjor i backen. Ja. Och jag vill veta om det blev... ja, jag vill veta allt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju väldigt speciellt, tänkte jag på det här med att åka. Alltså det är den konstigaste, märkligaste semestern som man någonsin gör. Och det är så konstigt också att det är så pass utbrett. Att det finns fler idioter än vår familj. Mm. Alltså man betalar då ungefär kanske för en familj 40 000 kronor. Mm. För att... åka någonstans, alltså bara själva resan dit är jättejobbig. Vi behövde liksom fixa en takbox som kostade pengar i sig. Man måste packa en massa. Vi hyrde ett hus där vi behövde med egna lakan, så det var enormt mycket packning och du vet, mat. Så att det var liksom 2 dagar som gick på att det förberedelser.
Mm.
Och sen så dessutom skiduthyrning, man ska fixa sådana grejer och sen ska man konka grejer upp i en backe. Och sen första gången man ser de här backarna, just här var det extra påtagligt att det var precis vid hemmaliften så är det svarta backar. Så det ser ju också så fullkomligt skräckenjagande ut.
Vad var det ni var någonstans nu igen?
Klövsjö heter det, vilket är till Vemdalen.
Vemdalen? Ja. Är det Härjedalen någonstans eller? Nej.
Det är Jämtland på gränsen till Härjedalen. Precis, jag tror Vemdalen är Härjedalen, exakt. Så det är på gränsen där, fast på Jämtlandssidan.
Mm.
Och sen så när man väl kommer upp i backen då är det liksom en sån anspänning av dels stressen som har lett fram till det här och sen också fruktan för de här backarna och allting som kan gå åt helvete, så att det blir så här ganska fientlig stämning. Jag märkte att när Rut blir stressad över åkningen så typ sparkar hon till mig med skidan och sånt där.
Alltså i liften?
Och sen då... ja, eller när man kommer upp i backen också.
Mm.
Och sen så svettas man ihjäl eller fryser ihjäl.
Mm.
Och sen så gör pjäxorna ont på fötterna.
Mm. Det är påfrestande på alla sätt
och
vis.
Och jag tror också att jag hade liksom så här, det var väldigt omväxlande väder från början. Så första dagen så var det tung blöt snö och snöblandat terräng. Sen så blev det kallt och väldigt, väldigt fint väder, men kallt.
Mm.
Så det gick ju att njuta, men jag tror att jag så här var lite präglad av din berättelse om att det inte är så kul att åka skidor. Alltså tyvärr, alltså att det hade tagit sig in lite grann.
Så fast att, du sa ju, vill jag minnas, att du tyckte att du inte var så duktig, så att det var liksom inte så kul, för att du hade något resonemang kring det, vill jag minnas.
Det kan vara så, det är väl det jag insett, för att mitt skidliv var ju att jag åkte från att jag var typ 4-5 år varje år till jag var 18.
Mm.
När jag var 18 så stod jag på egna ben och på egna ben så insåg jag att jag kan inte åka skidor, för att det har jag liksom inte råd med och det är alldeles för krångligt. Och sen så tog jag en paus fram till att du och jag åkte till Sandeskröket, och då var jag väl kanske, kan jag ha varit 32, 33?
Mm.
Så då var det, ja, det var 15 års uppehåll. Och inför den här tenniskrocksresan så var jag liksom så här orolig. Hur kommer det gå? Kan jag åka skidor fortfarande och sånt där? Och det visade sig då att det hade liksom inte hänt någonting dåligt med min skidåkning på 15 års uppehåll. Nej. Nästan halva mitt liv. Utan jag var nästan exakt lika bra eller dålig som där jag hade lämnat skidåkningen. Mm. Så det var ju så här en jättekick. Och så här, gud vad roligt, och farten kittlar i magen och jag vågar göra liksom snabba åk och farliga saker. Och det levde jag på lite grann. Fast nu har jag insett att jag är ju inte bra. Då trodde jag att jag var jättebra. Fast jag har insett att det är jag ju absolut inte alls. Utan jag är ju som en lite halvfeg 18-åring som har åkt skidor en vecka om året sedan jag var 5.
Alltså allting är ju relativt så att då relativt sett då från att inte ha åkt alls på 15 år så var du jätteduktig, men nu när du har åkt regelbundet i 10 år snart så, eller vad det nu blir, så har du kommit fram till att gud, jag kan ju ingenting. Alltså lite,
exakt.
Det är ju samma princip som där, ju mer man lär sig desto mindre fattar man att man desto mer fattar man att man ingenting vet typ.
Ja, men exakt. Jag har insett att jag suger rätt hårt, fast jag trodde att jag var svinbra. Mm. Vilket gör också att så här, och sen det som har hänt kanske också att det var helt unikt för mig att få vara ute och röra på mig liksom utomhus.
Just
vilket
det.
Jag gör nu så här hela morgnarna och sådär på ett sätt som också innebär lite träningseffekt och sådär. Så att lite mindre kul. Dock så har jag insett att så här, det handlar ju absolut inte om mig, utan att åka på sån här självplågarsemester, det handlar ju om barnen, som i och för sig hatar det, men det är ändå på något vis för deras skull. Och det var kul med Adrian. Han är ju fortfarande rätt billig. Vi hyrde skidor till honom hela perioden och det kostade bara 300 spänn.
Men okej, okay, han hade berätta om det då, för att jag menar, han är ju inte gammal.
Nej, och sen så i skiduthyrningen då så är precis, han fyller 2 år om en månad.
Få så saker som är så gulliga som de små pjäxorna.
Nej, de var extremt små. Mm. Och han gick med på att sätta på sig dem när vi testade ut dem i skiduthyrningen. Och jag klämde ner upp pjäxan i en skida och där sa han stopp, att han inte ville det.
Nej.
Och sen fattade han, det här var intressant för att man kan tänka sig, alltså han är så jävla medveten, jag vet inte om alla är det i den åldern.
Nej, han är ett geni, han är så särbegåvad.
Ja, det verkar verkligen så, för att han sa att han inte vill åka skidor.
Nej.
Inte åka skidor, gunga, sa han. Så vi fick leta tills vi hittade en gunga. Och han kunde liksom peka ut skidbacke, skidor, men han var så här, Adrian inte åker skidor. Han ville inte det. Det var, och jag tror att han var liksom den smartaste i gruppen, för att han förstod sina begränsningar. Det verkar helt stört att en 23 månaders tultare praktiskt taget ska stå på ett par skidor när han lärde sig gå liksom bara för mindre än ett år sedan. Så han satte ner foten där, eller pjäxan. Han vägrade inte, så att vi prövade aldrig. Det närmaste vi kom var att inomhus sätta ner en pjäxa i en skida. Sen kom vi inte längre. Och jag är väl tillräckligt nu erfaren förälder för att inse att det var ingenting som jag skulle försöka forcera fram.
Nej, det kommer komma.
Så jag köpte en pulka till honom, och sen fick jag åka lite pulka och gunga och sådär. Och sen så var det ju, om man ska, nu har jag fokuserat på skuggsidan, och det var ju väldigt härligt, min syster som är såhär Airbnb-proffs hade hittat världens största hus där vi var, alltså vad var vi, våra familj typ 12 pers, men ändå hade en massa rum över och kände oss liksom som att vi ja, det var superhärligt att leva tillsammans ett så stort gäng utan att leva trångt liksom.
Vad
så
gjorde
det
var i de härligt. Rummen som blev över?
Kissade och,
och
slängde tomburkar och sånt där.
Okay,
sen var det en tjej där som man fick inte ligga med om man var gipsad. Men det ingen av oss.
Ja, jag fattar. Så hon låg i ett rum där.
Så hon låg där.
Ja, jag fattar. Det är skitbra.
Nej, men så ja, vi kommer göra om det. Det är såna vissa, det är väl som förlossningar och sånt där kan ju vara rätt jobbiga, men de är också härliga. De leder ju till någonting bra. Och det var, jag vet, det är ju någonting alltid med att, alltså, man gillar det för, alltså det är så konstig blandning av det här att det är jättejobbigt och jättedyrt, men också att man får en extra stor kick för att det inte bara är att ligga på en strand hela dagen och trycka i sig transfetter, utan att det känns lite uppbyggligt och det är lite lekfullt med den här fartkänslan och att det kittar i magen och att, så här, att det är någon slags utvecklingsresa också, för det är alltid det här att ens barn tar, i alla fall upp till en viss ålder, tar nya steg i skidåkningen och spränger barriärer och sånt där, och alla liksom lite stolta i bastun som man tar innan man ska käka middag och sådär.
Jag kan ju tycka med just med skidsemester att det är alltså att man på ett kortsiktigt sätt tänker vad man får av det rent ekonomiskt. Du nämnde siffror som 40 000 där. När man tänker så här, vad man kan få för 40 000 som liksom inte innebär alla de där grejerna. Men det är ju på ett sätt är det ju fel sätt att tänka på, för det man får är ju svårt, om man nu har de ekonomiska resurserna, är ju svårt att sätta ett värde på. Alltså jag menar att det liksom det skapas ju någonting, traditioner, det skapas liksom minnen för barnen, och det är ju något otroligt härligt i det där. Jag kan ju tycka att det som jag har gjort de här senaste åren, när man bara är på ett vanligt landställe där det finns en liten pruttbacke en halvtimme 45 minuter bort med bil, som kostar då, jag räknade ut att mitt sportlov kostade exklusiv mat i och för sig då, jag tror att det kostade så här 1200 för mig och barnen.
Det var lite skillnad.
Och då har de ändå haft väldigt kul, och jag har ändå känt.
Det var inte Skistar som hade den liften i sig.
Nej, det var någon ideell förening i Grängesberg.
Fan vad bra.
Men jag kan känna att jag med gott samvete står och dricker kaffe och röker cigaretter med pjäxorna uppknäppta utanför värmestugan och liksom tjoar och kimmar och liksom det blir något annat bara. Det är väl lite mer min melodi, tror jag. Det är mer min melodi. Däremot så, ifall det är någon skistar eller någonting som lyssnar mot förmodan, så är det ju så här, känn inte nu att ni inte får fråga mig om jag vill åka och testa någon ny anläggning för att jag vill bara stå vid några ideella föreningar i Grängesberg. Så är det ju inte.
Jo, det har du sagt nu. Nej. Alltså skistar hör inte av
till
Nisse.
Ja, då ska de höra sig till dig då, menar du?
Ja, det är väl bättre.
Så att det finns ju också sätt, tycker jag, alltså att uppleva de där sakerna till liksom till en lite billigare penning, som gör att jag kan känna mig lite mer avslappnad och känner mig mindre stressad över att det ska vara en sån upplevelse för alla inblandade för att man har lagt så mycket pengar på det.
Nej, men man kan absolut inte tänka på pengarna. För då blir man ju sån här mardrömspappa också, som är så här, nu måste ni utnyttja åk till liftarna stänger och sånt där.
Precis. Det är det
man får bara förtränga det. Men Iris däremot använde det så fort det blev liksom motigt med skidåkningen. Att säga, varför åkte vi inte till Alicante istället?
Får jag berätta lite om varför jag gråter i duschen?
Ja, det vill vi verkligen höra.
Efter att jag suttit på balkongen.
Ja.
Ja, du vet, inom...
Alltså har du någonting med douchebag att göra igen?
Nej, ganska långt ifrån. Du vet, inom KBT så finns det ju, alltså i KBT-terapi så finns det som kallas för exponering. Ja. Det vill säga att man ska exponeras för det som är jobbigt, och för att det har skapats liksom fel banor i hjärnan, så att man associerar någonting som inte är farligt med någonting farligt, så hjärnan reagerar därefter, och så får man panikångest och liksom vill försvinna från jordens yta och tror att man ska dö. Alltså man kan säga att det är lite som en allergisk reaktion, fast det liksom är ett psykologiskt trauma. Till exempel om man har, ett exempel är då om man har en kvinna som har blivit våldtagen, så kan man hamna i samma läge om man då är i en hiss ensam med en man. För då sätts det där igång och så tror man att det ska hända, och då reagerar kroppen därefter. Eller om man har upplevt krig, så hör man ett visslande ljud som påminner om det som låter från bomber som släpps, så reagerar man också därefter, alltså det vill säga man får den här paniken. Och då handlar det ju om exponering i alla fallet, då handlar det om att man då ska utsätta sig för det och förstå att det inte är någon fara. Och jag har ju kommit fram till det att under den här tiden som jag då, innan jag gick in i väggen och gick i terapi och började medicinera och allting, så mådde jag ju väldigt dåligt inuti, utan att liksom riktigt förstå det. Då har jag ju pratat om här i podden ganska mycket. Och jag kan ju ibland nu uppleva, alltså precis samma sak som en våldtagen kvinna liksom upplever när hon åker hiss med en man. Eller då ett stackars, en stackars tvåbarnspappa som har varit i Gaza och har sett sitt hus bombas sönder och samman.
Okej, okay, ja. Mm.
Ja, precis.
Lite tveksamt kanske att jämföra sin utbrändhet med en gasapappa eller en våldtäkt.
Nej, det, alltså det tror jag att du är helt ensam om att tycka bland alla våra lyssnare. Utan det är exakt samma trauma. Inget mer med det. Men skämt åsido. Nej, men det som är, som jag kommer fram till, att det finns en del grejer i föräldraskapet där det har skapat såna felaktiga banor i hjärnan. Alltså att saker som påminner mig om småbarnsåren som var mysiga påminner mig samtidigt om hur jag mådde inuti, vilket gör att jag kan få så här stressreaktioner av jättekonstiga saker. Som till exempel då, när jag, nu kommer jag till varför jag då gråter efter jag sitter på balkongen. För det händer ibland att jag sitter på balkongen och tar en liten cigarett och tittar ut i allsköns ro, och det kan vara en lördag eftermiddag till exempel. Och då har jag en liten grusplan nedanför mig, och då händer ibland att det är en pappa som är där och spelar fotboll med en son som är 5-årsåldern. Och då har jag märkt att jag har fått lite så här svettningar och lite så här milda panikkänslor. Och liksom inte riktigt förstått varför. Tills jag kommer fram till att det liksom är att den situationen som i sig är mysig och som för mig var mysig även på den tiden, associerar jag ändå, det har skapats liksom en synaps mellan den situationen och hur jag mådde själsligt under den tiden, vilket gör att jag får liksom nästan som ett stresspåslag när jag påminns om den tiden i mitt liv, vilket ju är ganska jobbigt då, för att det blir som att liksom någonting som är otroligt mysigt, det vill säga att jag hade små barn och hade mysigt med dem, har ändå blivit så intimt förknippat med att jag mådde dåligt, så att jag liksom får det här stresspåslaget av det. Och då har jag tänkt på exponering. Så nu har jag liksom gjort till en vana att sätta mig på balkongen och röka, vilket jag ju gör då, för att jag sitter gärna på balkongen och röker. Men och passa på när jag hör att det är lite fotbollsskrik nere från planen, för att sätta mig och utsätta mig för det.
Det är otroligt att du ändå väljer att göra det, fast du vet att det kommer vara så jobbigt.
Ja, fast det som har hänt nu är ju att jag faktiskt har kommit över en tröskel, för att jag nu har börjat kunna liksom särskilja de här två minnena. Att jag kan börja tänka på det mysiga i när jag och mannen var ute och spelade fotboll, exempelvis när han var i 4-årsåldern, samtidigt som jag kan tänka att det var att jag hade det jävligt jobbigt inuti, men att de två sakerna hör liksom inte riktigt ihop. Så att jag har börjat kunna sortera det här, och det, jag är otroligt nöjd med det.
Men jag tänker att hela jävla tillvaron måste ju vara ett minfält. Det här är ju bara liksom ett exempel, eller är det någon slags urbild av föräldraskapet och ditt dåliga mående, eller är det så att så fort du ser någonting som påminner om den här mörka perioden så drabbas du av samma saker? För i så fall måste det ju hända, liksom, kunna hända hela tiden, och när du är mer oförberedd också ute på stan.
Alltså det kan ju hända när jag hör om folk som till exempel, men det tror jag är mer det vet jag inte om det är så mycket som jag behöver bearbeta, när folk pratar negativt om sina respektive. Alltså att det är att de är trötta på dem, eller att de är jobbiga på något sätt, eller att det liksom är så här, vi pratar inte längre med varandra, eller att jag hade ju förut, så var det ju många som hörde av sig till mig på Instagram och bad om råd om olika relationsrelaterade saker, men jag har blivit fruktansvärt kort i tonen på dem och sagt att så här, det där orkar inte röra, det rör mig inte i ryggen, du lever ditt liv, du gör som du vill, men du behöver inte ha det så där om du inte vill. Alltså att jag blir liksom, antingen svarar jag inte alls eller så svarar jag typ så. Så jag har blivit väldigt dålig på det sättet, för jag känner, jag kan liksom inte överhuvudtaget ta i det, för att jag får lite
panik.
Vad
som har hänt då från, alltså jag minns i höstas så hade du en period som var liksom motsatsen, att du ville ha in massa frågor och berätta hur man skulle göra med relationer och sånt där. Vad är skillnaden mellan Nisse för ett halvår sedan och Nisse nu då, som gör att det inte funkar nu, men att du var det bästa som kunde hända då?
Alltså, otroligt bra fråga som jag har tänkt, men jag skulle säga, jag har inte tänkt jättemycket på det, men det är ju det är ju en sån alltså det händer ju saker hela tiden med mig, och det har jag alltid gjort. Alltså att jag går från det ena till det andra, så det är möjligt att jag om några månader igen kommer älska att sitta och svara på frågor om det här. Men just nu så känner jag inte det, för att jag får liksom jag får panik av känslan av att alltså jag får någon slags sekundär panik där jag känner att det var så nära att mitt liv slösades bort på många sätt. I liksom att jag skulle vara fast i liksom ett äktenskap som varken jag eller mitt ex trivdes i, och en tillvaro som jag inte trivdes i, och då när jag liksom känner den känslan hos andra, så kan jag liksom få så här, gud, jag orkar liksom inte riktigt med det där. Att det, och det blir väl någon typ av PTSD. Jag tycker ju väldigt roligt att använda en massa otroligt kraftiga uttryck för såna här saker som då handlar mer om just då våldtäkter eller krigsupplevelser och sådär. Men jag tänker på ett sätt, så tänker jag ju att mekaniken är väl ungefär densamma, tänker jag, i hjärnan. Alltså oavsett vad det är man har upplevt, så att säga, på något vis. Att det är samma, det här med att skapa, alltså just det här när det skapas fel synapser, att man liksom förknippar liksom en grej med fel sak, så att säga. Att det är, och det har jag ju varit inne på tidigare på ett mer positivt sätt, det här, jag vet inte om du minns det, när jag pratade om hur jag, när jag tömmer torktumlaren, tänker på min svåger Lasse i Paris. Och att när jag just borstade det längst bak i munnen, så tänkte jag på min mormor. Alltså att det finns, det blir ju någon sån här felkopplingar i hjärnan. Och det här är ju typ exempel på en sån, att det blir en felkoppling liksom. Ja, det tycker jag är spännande. Men det var inte det jag skulle säga, utan det som jag tycker är intressant här är att den exponeringsgrejen har funkat, och att jag nu kan sitta och njuta av att titta på den här pappan som spelar fotboll med sin son, och känna att fan, det är ändå en mysig tid i livet, och att det är härligt att leva på många sätt, och ha härligt att ha.
Jävla tur att du känner så, för att jag ska nu direkt när vi avslutar det här gå ut och spela fotboll med min son.
Ja,
det tycker, om du åker förbi så kommer du inte få ångest då?
Nej, det kommer jag verkligen inte få. Och jag tycker också att du ska passa på nu, för att nu har det ju helt plötsligt blivit, vet vi inte hur det är imorgon eftersom det är aprilväder, men här är det ju strålande sol nu och varmt och skönt. Så jag skulle vilja gå ut och sätta mig på balkongen och kolla om det finns någon där som man kan exponeras lite, något man kan exponeras för att på sikt få bättre.
Det här är sinnessjukt. Alltså man ska inte hålla på och prata om, men nu, alltså, det är sånt omslag. Jag var ute och sprang i morse, det var 3 grader, nu är det 14 grader.
Ja, det är helt otroligt.
Och sol.
Går snabbt i vad är det? Det går fort i bandy. Hockey och bandy och april. Helt enkelt. Mm.
Så är det. Tack för idag, hörni.
Tack. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.